Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
Hej och välkomna till Vattenpodden, avsnitt nummer 24. Vattenpodden, den drivs ju av mig, Jon Skanse, vd och försäljningsansvarig på Huber Technology. Tillsammans med min gode och bästa poddkollega
Torbjörn Pettersson, Sander Ingeström, och där jobbar jag ju som försäljningschef.
Precis. Och idag ska vi prata om ett ämne som vi berörde i våra förra podd när vi satt och freebasade lite grann och killgissade en del kring PFAS. Och det innebar ju att genast dök upp två herrar med otroligt mycket kunskap om PFAS som kunde hjälpa oss att sprida mer ljus i det här. Så vi har med oss två experter då, Tobbe. Vilka har vi med oss?
Jo, men vi har Bosse Berghult och Stefan Köhler.
Välkomna, välkomna.
Tackar så mycket.
Tack, tack.
Vad, ni kan väl presentera er själva kort, Bosse, om du börjar lite grann med vem du är, vad du gör och framförallt hur du hamnade i vattenindustrin.
Ja, hur hamnade jag i vattenindustrin? Jag är gammal forskare från Chalmers, Göteborgs universitet. Höll på med elektrokemi och blybatterier och sånt där. Och det var ju kul på den tiden vi höll på med blybatterier. Sen så småningom så man blir ju färdig med sån där utbildning och jag letade jobb och då blev jag erbjuden ett labbchefsjobb på Göteborg Vatten. Så plötsligt så var jag där. Det visade sig att det var mest personalproblem och sådana saker. Så att jag kan väl inte säga att jag utvecklade så mycket kemiska kunskaper där. Men jag fick i alla fall insikt i vad som faktiskt var bekymmer inom VA-branschen. Och gick så småningom tillbaka till högskolan igen och började forska på korrosion i dricksvattenledningar tillsammans med en kollega, Anne Elstenbro. Och vi jobbade vidare med det och så småningom så blev det ju även process då naturligtvis, eftersom det är ganska viktigt vilken vattenkvalitet man gör om den inte ska förändras under distribution och sådär. Så att på den vägen är det. Och det är rätt många år sedan nu, så att jag är ju egentligen pensionär och har inte märkt av det bara riktigt.
Ja, vad härligt, vad härligt.
Ja, men Stefan, det vore intressant att höra hur du trillade in, som vi säger, jag och John, i vattenindustrin och vattenbranschen.
Ja, jag blev ju raggad av folk från Norconsult. Får man telefonsamtal och så hör man, ja, men kan du tänka dig jobba för oss och jobba med det här? Och så kom ju det vid ett ganska bra tidspunkt för mig, där jag redan hade bestämt mig för att jag ska lämna universitetet bakom mig. Jag har också jobbat som forskare, som Bosse, och min käpphäst är egentligen humusämnen, alltså det som gör vattnet brunt och whiskybrunt också, kan man säga. Och jag jobbade där i många, många år. Men under de här åren, de sista åren, så jobbade jag mycket med dricksvattenprojekt. Intressanta projekt och saker där det hände grejer. Jag jobbade med optiska sensorer, med AI och hur man bäst tar bort de här humusämnen. Och under den tiden så jobbade jag också deltid för olika vattenbolag. Bland annat Norrvatten, som jag tycker har Sveriges snyggaste utsikt från vattenverken. Jag vet inte om ni har varit där redan någon gång.
Och då?
Ja, ja, och till slut så ville jag testa något nytt och då hamnade jag på Norconsult. Sen ungefär 1,5 år jobbar jag här nu och är glad.
Ja, vad härligt. Men då jobbar ni för Norconsult båda två idag då, kan man säga egentligen.
Så har det blivit.
Så har det blivit. Och så tänker man lite PFAS då. John, vi var ju inne och trodde att vi visste massa saker. Och vi hade massa idéer om det här.
Det hade vi.
Det hade vi. Och det som är skönt med våran podd är att man faktiskt får ha idéer. Och så är vi väldigt glada att ni kom till oss och liksom ville spela in det här avsnittet. Så nu blir det som vanligt när vi har riktiga experter, John, att vi får lyssna och lära och ni får berätta helt enkelt.
Precis, ja, men så brukar det bli och vi upplyses ju varje gång vi har de här typen av prominenta gäster med oss, så det är väldigt, väldigt roligt. Men det vore lite kul att höra vad som händer på Norconsult också, om ni har några spännande projekt på gång för stunden.
Ska du börja, Stefan, eller ska jag?
Ja, men jag tänkte vi prata lite om det vi gör i närheten där jag bor just nu. Vad tycker du? Ska vi ta upp det projektet? Det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, det är väl spännande.
Så vi har ett projekt som har kommit igång under våren. Och vi kommer att utvärdera en ny teknik för PFAS-borttagning. Det finns ju många tekniker redan sedan många år tillbaka för borttagning av läkemedel och andra ämnen som man inte vill ha i vattnet. Men just den tekniken som vi testar, den är inte testad i Sverige. Och det är någon typ av membranseparation och man kan förklara den så att istället för att man kör vattnet över ett membran hela tiden så kör man paketvis. Man kan tänka sig en spruta. Man trycker vattnet genom sprutan och uppkoncentrerar det som inte går genom sprutan. Så det som går genom sprutan är det rena vattnet och det som stannar kvar i sprutan är det smutsiga vattnet. Och det är ju en vanlig membranprocess. Men fördelen med just den processen är att vi hoppas kunna bara få 5% avfall av det här vattnet. Där man vanligtvis kan få mellan 15-20%. Vi får nog inte berätta så mycket mer om det, tror jag, Bosse. Vi har inte fått godkänt att vi ska säga vem det är och vad vi gör. Men så mycket kan vi säga, tror jag.
Jag tycker det räcker som en bra cliffhanger. Vi har ju det, vi kommer komma till det lite senare i avsnittet om vilka olika tekniker man kan använda för PFAS. För det är kanske det som lyssnarna de facto kommer tycka är det viktigaste att ta med sig från det här. Men vi kör det alldeles strax. Vi kör igång med vår första fråga om en liten stund. Ja, men då ska vi prata om PFAS då. Vi kan ju börja kanske med att reda ut vad PFAS är. Det finns säkert de som är otroligt mycket mer pålästa om PFAS än vad vi är. Men det man kan konstatera är ju att PFAS uppenbarligen är farligt att ha i dricksvatten i för stor koncentration. Men vad är PFAS egentligen och vad används det till? Bosse och Stefan, ni som kan det där, vad är det för något?
Ska du berätta lite, Bosse, om de här molekylerna? Du är ju kemist. Okay.
Ja, jag lider ju utav ett handikapp som kallas för kemist då. Och det har jag fått hänga med i många år. Det är alltså fråga om poly- och perfluorerade sulfonsyror. Och de här ämnena har ju en del intressanta egenskaper då. Att de är ytaktiva och man kan hålla undan smuts med dem till exempel. De är bra för att om man vill bilda skum så är de fantastiska där och de går att ha till en väldig massa. Jag vet inte, ni har hört talas om att det är fluor i skidvallan har varit. Det är ju inte fluor, va? Det är ju PFAS där med. Det är ju bara att det låter bättre om man säger att det är fluor i skidvallan. Och där har den då egenskapen att dels vara ett glidmedel mot snön och dels vara smutsavstötande. Så att så fungerar det och det har använts i kläder, det har använts i alla möjliga produkter. De största mängderna PFAS har väl spridits ut via brandsläckning av olika slag. Brandövningsplatser och så har man anrikat en massa PFAS i de naturliga vattentäkterna. Då. Nu säger jag inte mer, Stefan. Nu får du ta över.
Ja, det som jag vill lägga till på de här alltså beskrivning av de här kemikalierna är ju att de är så kallade designerkemikalier. Alltså en kemist kan i förväg bestämma vad vill han ha för egenskap, han, hon, hen, för egenskap av den här molekylen. Och så bygger man den som legobitar. Man sätter ihop antal kolatomer som bestämmer hur det här ämnet ska fastna på fett ut då. Och man sätter ihop karboxylgrupper och längd kolatomer bestämmer hur mycket som är vattenlöslig. Så de här molekylerna har en vattenlöslig och en fettlöslig sida. Och ju, om man väljer olika längder av de här kolatomerna så kan man antingen betona den ena eller den andra egenskapen. Det som är lite jobbigt för oss som ska ta bort det här är ju att de här egenskaperna de påverkar inte bara hur de rör sig i vattnet utan de påverkar också hur man enkelt eller inte enkelt kan ta bort dem. De korta molekylerna, väldigt bara 2-3 kolatomer, de släpps genom membran, de går genom kolfilter, de går genom jonbyte. Och det är besvärligt för oss.
Och där får vi väl säga, Stefan, att medan de första PFAS-ämnena som vi har lärt oss att ta bort och som har en historia tillbaka till 1950-talet eller något sånt där, det var ganska stora molekyler, långa kedjor och de är lätta att ta bort med till exempel membranfiltrering. Sen har utvecklingen gått, allt eftersom ämnena har blivit förbjudna och så här, så har utvecklingen gått mot att de nya PFAS-ämnena, det är precis de här som Stefan pratar om här, små och korta molekyler som är hopplösa att plocka bort.
Spännande, spännande. Men då inställer sig frågan som en dricksvattenkonsument i Sverige som dricker mycket vatten, gör jag också. Hur farligt är det här? Och då, alltså, kopplat till det, så det är ju väldigt mycket på media kring det här nu. Då undrar man ju, hur farligt är det, och påverkar det människan och naturen i första hand?
Ja, det har gjorts hur många studier som helst, så vi skulle säkert kunna göra 10 olika avsnitt bara om hälsoeffekter för PFAS om de bjuder in personer som kan det där. Och vi kan inte det här heller, utan vi har läst oss till information, och det finns mycket bra information. Det är värt att gå och googla, titta på Livsmedelsverkets hemsida, titta på Kemi hemsida. De som producerar de här sidorna, de har lagt mycket möda på att informera allmänheten om risker med PFAS. Väldigt bra. Men de är skadliga för många funktioner i kroppen. De kan störa immunreaktioner, de kan störa reproduktionsförmåga, de kan störa leverfunktionen. Och för att kunna se om man har utsatts för PFAS så brukar man ta blodprov. Alltså man går till sjukhuset och så tar man ett blodprov och så analyserar man PFAS-ämnen i det som kallas för det cellfria blodet. Serum använder man då som teknik, alltså som tekniskt begrepp. Och de här serumhalterna, de har man sedan använt för att kolla när är det farligt, när är det ofarligt. Och det är egentligen så man kom fram till det här gränsvärdet som nu gäller för Sverige. En sak som är väldigt viktigt att påpeka dock är att dricksvatten är inte den enda källan för PFAS-ämnen i kroppen. Enligt den studie från Livsmedelsverket från 2015 så är det bara 15% av alla PFAS-ämnen som finns i kroppen som kommer in via dricksvatten. Medan 85% kommer från annat håll. Och jag kan flagga för en mycket intressant avhandling som har just publicerats på SLU som handlar om hur fisk kan påverka intag av PFAS-ämnen och hur de unga som försöker gå bort från köttätandet och istället äta fisk och kanske löpa en större risk nu att få i sig PFAS-ämnen, vilket är lite tråkigt. Men som sagt, det råder fortfarande ingen enighet om hur farligt PFAS egentligen är. Det vi har är det här gränsvärdet av 4 nanogram per liter.
Just det, och innan vi går in på det och hur det har kommit hit, så funderar jag på hur, om man får i sig PFAS och man får upp en halt, alltså nanogram per milliliter serum då, som vi pratade om, hur försvinner det i kroppen med tiden, eller liksom ackumuleras det och lagras i kroppen? Hur behandlar kroppen det liksom?
Det beror ju på egenskaperna av de här kemiska ämnen som vi har pratat om tidigare. Det som Bosse nämnde tidigare, de här långkedjiga ämnen, till exempel PFNA är ett sådant, eller även PFOS som har 8 kolatomer. Det stannar längre i kroppen än de kortkedjiga. Om man pratar om uppehållstider av 2 till 3, kanske 5 år innan halterna sjunker igen. Så det sker en viss omsättning i kroppen och en del spolas ut och en del sitter fast. Och det som är spännande här, så det här alltså resultaten har man använt för att se om ändringar i regelverk har påverkat människor. Och här har vi egentligen den första nyheten som är en bra nyhet. Sedan reglerna ändrades mellan 1990 och 2000 har halten i serum sjunkit över hela världen. Så det visar att vi kan göra förändringar. Vi kan påverka hälsan.
Men det är ju lite hoppfullt att det är ett lösbart problem vi pratar om som inte kommer att döda oss i övermorgon om vi faktiskt gör något, utan att det finns möjlighet att lösa problemet. Det gillar vi ju ändå. Men vi var inne på de här nya gränsvärden och sådär, och i dagsläget så är ju gränsvärdet 90 nanogram PFAS per liter i dricksvatten. Men sen då mer eller mindre över en natt per 1 januari 2026, om jag inte felunderrättar, så blir det ju 4 nanogram per liter dricksvatten. Och nanogram, det är ju en miljarddels gram, så det är ju väldigt, väldigt lite naturligtvis. Och jag tror att SVT i sin granskning sa att det är 70 kommuner och vattenverk som 2021 då, det är några år sedan, hade detekterat PFAS. Och varav 10 av dem då var ju högre än de här 4 nanogrammen. Och det som jag tycker är intressant är hur kommer det sig att vi ena dagen säger att 90 nanogram är okej. Och sen ser plötsligt är vi nere på att nej, men nu är det bara 4 nanogram som är liksom gränsvärdet? Vad var bakgrunden till att det blev 4 nanogram för 90, eller ja, ni förstår frågan.
Ni förstår frågan. Ja, nej, men det är intressant, och det är ju vilken utgångspunkt man har när man gör sin toxikologiska studie, va? Och här har man nu fokuserat på, jag vet Stefan vet mer om detta så du får fylla på här, men det handlar ju om ammande barn och hur mycket de får i sig och vad som är hälsosamt för de här småbarnen då. Så att det är därför man har skärpt den här gränsen så. Liknande skärpning gjorde man ju i relation till fluorid faktiskt för några år sedan då, när man gick ifrån ett ganska högt gränsvärde i Sverige till betydligt lägre, och det var också av hänsyn till barn då. Men du får fylla på där, Stefan.
Ja, det här är ju en teoretisk beräkning man har gjort. Man har tagit fram en maximal halt av PFAS man får ta in per kroppsvikt. Och de värden kommer från djurförsök. Alltså man har gjort djurförsök kanske med apor eller med andra djur och räknat fram när ser vi en skada. Sen applicerar man en säkerhetsfaktor. Och jag tror i det fallet var det 300 som säkerhetsfaktor för att verkligen vara säker på att okej, en apa har skadats, kanske en människa kommer skadas tidigare. Och de här faktorerna kan man ju förstås diskutera, men det är så det går till. Man gör försök, man skapar en säkerhetsfaktor, så räknar man ut hur mycket PFAS man kan få i sig. Och då har de räknat ut ett teoretiskt exempel att en mamma som ammar sitt barn under ett år och som själv dricker dricksvatten, hur mycket får hon ta i dricksvatten så att säga, så att de PFAS-ämnen som sedan anrikas i hennes mjölk, när de går vidare till barnet, att inte de blir skadade för barnet, om ni förstår vad jag menar. Så vi har ett litet stege här. Vi går från dricksvatten, anrikar det i mamman, det anrikas i mjölken, från mjölken anrikas det i bebisen. Sen går man tillbaka till den här, hur mycket PFAS per kilogram. Och då är det just så att man har kommit fram till att det är de minsta som är mest utsatta för PFAS. Och det är så vi kommer fram till det här nya gränsvärdet. Och det är en europeisk riktlinje som har lyfts, tror jag, 21.
Men det är intressant, och hur, på vilka halter är det liksom skadligt? Vad är skadeverkningarna av det? Jag vet att vi tittade på någon bild där när vi försnackade lite grann om hur skadligt det blev och vad effekten blev när du närmade dig olika halter i det där.
Ja, det finns olika åsikter om när det finns en skada. Och jag tycker det är den diskussionen som Bosse och jag kanske ibland har haft. Allting är farligt. Alltså vi kan inte, även att dricka en Coca-Cola är farligt. Då undrar man, vilka risker är man beredda att ta? Kostnader för rening av de här PFAS-ämnen stiger exponentiellt med halterna. Alltså ju lägre gränsvärde vi lägger oss, eller vi accepterar, desto större blir kostnader.
Sen har vi också det här med att i Danmark har man ju lagt ett ännu skarpare gränsvärdesförslag då, 2 nanogram. Och där är det då så att där håller man på och diskuterar om man på det viset också då närmar sig den naturliga bakgrunden för de här ämnena. Det vill säga att man inte ser någon påverkan eller mäter PFAS hela tiden, eftersom det alltid finns i vår bakgrund. Så att det här är jättesvårt. Va? Det är verkligen bekymmersamt. Sen när vi pratar, jag gissar att många tänker nanogram, det låter ju som extremt lite, va? Och det är det ju också liksom. Du Stefan brukar ha någon liknelse där med sockerbiten. Och
jag hade ju försökt räkna ut, hur kan man föreställa vad 4 nanogram är? Och det är, om man skulle fylla globen med vatten, att det finns ingen luftbubbla kvar där uppe, utan allting är vattenfyllt. Alla är dykare, så man skulle kunna titta på en vattenpolomatch till exempel. Det skulle ju vara roligt. Det har man inte gjort än. Ja.
Eller undervattensrugby är väl ännu bättre sport.
Ja, precis.
Jag. Eller undervattenshockey om man är globen, tänker jag.
Ja, det skulle man kunna göra. Men om man hade då globen helt vattenfylld och man skulle kasta in en sockerbit, då skulle man uppmätta 4 nanogram per liter. Och där ser man att det är väldigt, väldigt låga halter, och vi kan mäta så noggrann. Och det är ju det som Bosse nämnde också tidigare, att ju mer noggrann vi kan mäta, desto lägre blir ofta gränsvärden.
Och detta är ju också, det är också en annan, det är kopplat också till det här att om nu gränsvärdet är 4 nanogram och så mäter man upp 3 nanogram i en kommun. Är man då nöjd med det? Eller vill man helst inte kunna mäta? Va? För det är ofta en sån där mindre än vill man gärna ha när man jobbar inom bioverksamheten. Och mindre än blir ju lägre och lägre ju bättre vi blir på att analysera. Då. Mm. Sen vill jag inskjuta att den där sockerbiten, va, det är ju så att det låter ju fantastiskt lite med ett nanogram per liter. Men man ska veta att i en liter vatten där det finns ett nanogram, där finns det alltså storleksordningen 100 000 miljarder molekyler kvar. Det där nanogrammet. Så det är fortfarande en förbaskad massa molekyler. Det är inte så att det liksom är borta. Utan och det vi glömmer där då, det är ju att det finns en sån förskräcklig massa vattenmolekyler i en liter vatten också. Jag ska inte ge mig på att räkna på det där, men däremot kan vi säga så här att om vi tog alla vattenmolekylerna i en liter vatten och så staplade de på varandra istället för att ha dem i tillbringare, va? Så staplade vi dem på varandra så här. De är så där 0,2 nanometer stora, va? Så att de är ganska små. Alltså 2 Ångström då. Ångström är gammal enhet, 10^-10. Om man då staplar de här på varandra så tar man alla vattenmolekyler i en liter vatten och så tänker man, hur lång blir stapeln? Och det är en fascinerande tankelopp man kan göra där då. Och då är frågan till er som kör podden här nu är ju naturligtvis, räcker den till Stockholm?
Jag skulle säga ja.
Du killisar mig. Ja, det är jag tror bra. Att inte att det räcker, jag tror det är ändå mer. Alltså.
Ja, räcker den till månen då?
Ja, nu börjar vi nog närma oss så långt som det räcker, skulle jag våga killisa i alla fall.
Jag tror vi är på Merkurius.
Ja. Så här är det, va? Att om vi tar oss från botten till toppen på den där stapeln, då är det så här. Mellan jorden och månen så tar ljuset ungefär 2 sekunder. Mellan jorden och solen så tar ljuset ungefär 8 minuter. Så när solen blinkar till, då ser vi det 8 minuter senare. Från botten till toppen på den där stapeln så tar ljuset 8,4 månader.
Det är sjukt. Alltså.
Och då är det bara 1 liter vatten. Tänk om vi har 2 liter vatten.
Ja. Eller globen med vatten.
Ja,
liksom.
Ja.
Så jag tänkte bara,
väldigt många vattenmolekyler.
Fascinerande. En fråga till som jag hade kopplat till där, som jag tänker så här, att det är klart att ja, men det är låga nivåer, 4 nanogram är jättelite, men om man sitter där och ansvarar för vattenproduktionen i en, som en beställare, och vet att man, alltså det är ju ingen som vill riskera sina brukare så att säga, så det är klart att det blir lite, jag menar, med mina anställda, jag riskerar ju ingenting med dem när det gäller deras arbetsmiljö. Det kan jag inte göra liksom. Så att man vill inte ta några risker, och då blir det ju liksom en drivande också emot lägre gränsvärden helt enkelt. Lite självuppfyllande.
Så är det ju. Och sen vet vi ju att vara VA-chef idag, det är sjutton med inget lätt yrke. Va? Därför att å ena sidan så är det ju ett kolossalt ansvar att hantera det här. Så i mindre kommuner har man ju kanske dessutom chef för snöröjning och trafikljus och allt möjligt då, samtidigt som man är VA-chef. Och så har man några stycken personer till i sin organisation, och så har man 18 vattenverk som man ska sköta om då. Och, så. Och i det här sammanhanget liksom så är det ju så att du får ju bara höra när det går åt skogen, va? Det är ju ingen som tackar dig när du producerar fantastiskt dricksvatten dag efter dag efter dag. Utan det är ju, men som det var lite brunt en dag eller någonting sånt, då hör de av sig, konsumenterna. Va?
Vi kan hjälpa oss det alldeles strax, men bara som en liksom, sista sak som du sa där, Bosse, om det här med att de hör av sig med en gång. För det var ju nu i Göteborg, den här fina stan där jag bor, så skulle man byta ut något filter som tog bort lite av den här. Tillbaka till ditt ämne, Stefan, humusen och den här liksom sjölukten som man har i vattnet då efter att ha varit och vänt upp i Delsjön då, vilket gjorde att vattnet, ja men det luktade lite, jag ska inte säga unket, men det luktade lite insjöbotten. Och det, du kunde kanske känna en liten smak av någon form av liksom, ja men som du får en liten kallsup när du badar i en sjö, vilket väldigt få göteborgare gör, så därför blev det väl extra jobbigt då. Men, men det var ju liksom insändare i tidningen, och det var ju, hur kan de ens ta med och ta betalt för den här produkten? Det är ju fruktansvärt, och mitt kaffe går inte att dricka, och hej och hå, så att det är väl just det som är det fina, men också det hemska med den produkten vi pratar om här med vatten, att det är så otroligt viktigt och ingår överallt för alla. Att fort händer någonting med det så står det ju helt rakt igenom. Och en spaning som jag också haft där, kanske rätt eller fel, men när man bedriver krigföring som vissa länder gör, så skulle man ju kunna jobba med att förstöra dricksvattnet för att terrorisera befolkningen. Men problemet är att det slår tillbaka till dig själv också, för att du måste ju försörja din egen trupp som du skulle ha där med dricksvatten. Så det är nog därför man aldrig riktigt har sett att man liksom ger sig på dricksvattenförsörjning mer än vad det råkar bli liksom. Men det är ju min egna killspaning utifrån någon form av militärstrategiskt MÖP-perspektiv som jag kanske hamnar i ibland. Ja, men med det sagt så ska vi gå in på ansvaret för PFAS och dricksvatten i nästa avsnitt som vi kör alldeles strax.
Ja, men välkomna tillbaka då. Nu sitter vi här och pratar PFAS idag. I någonting som verkligen liksom är på tapeten, och man ser det medialt också. Och det har ju varit fler aktuella fall, men det jag tänker på som liksom fick, tycker jag, lite konstiga konsekvenser i domen i Kallinge då. Och kommunen blev ju då dömd ansvarig gentemot invånarna för att liksom ha serverat, eller vad man ska kalla för, ett vatten med för mycket PFAS. Och ska betala skadestånd naturligtvis. Och sen känns det ju lite konstigt då att den som förorenade vattnet från början då, vilket borde vara Försvarsmakten tror jag då, de går ju helt utan liksom ansvar i det här, och så får VA-huvudmännen liksom bära det ansvaret. Och det kommer ju också behöva bäras av de som är anslutna och betalar VA-taxan i de här kommunerna. Eftersom skadestånden måste betalas då. Så ja, jag bara undrar, vad tänker ni om det här som forskar om det här, och min killspaning och vad jag tycker är kanske helt fel. Jag vill gärna lära mig mer.
Ja, det är en svår fråga. Lyckligtvis så lever vi inte i USA. Där sådana här juridiska beslut kan leda till miljardbelopp. Jag tycker verkligen synd om de här människorna som har fått i sig PFAS. Och jag har tittat på de här SVT-filmerna, väldigt intressanta att se, och bra att de finns kvar. Så jag vill inte så att säga sänka deras behov av medlidande.
Eller uppe.
Som tur är så handlar det inte om miljardbelopp. Det känns orimligt för mig att när förorenaren är bestämd, alltså när man vet vilken huvudkälla som finns, att förorenaren inte tar ett ansvar. Det känns orimligt. Vi kan titta på min stad i Uppsala där vi kan se att det är fler tiotal kilogram PFAS som läcks ut i Mälaren varje år utan att det händer någonting. Och det enda som händer är att det byggs kolfilter på bäcklösa för att rena vattnet. Och det känns orimligt att det är det enda som händer.
Men det som är lite intressant, tänker jag, när så här medvetenheten om PFAS har ju ökat under de senaste åren. Och det var ju säkert så att man producerade dricksvatten baserat på de här utsläppen i Kallinge och från de här brandövningsplatserna som förorenade dricksvattenbrunnarna innan man visste att PFAS var farligt. Kanske innan man ens började mäta det. Så det blir lite så här, man får liksom som VA-huvudman får man ett långtgående historiskt ansvar att ni har under de senaste 20 åren förgiftat befolkningen, vilket man de facto har. Men samtidigt för 20 år sedan så visste man ju inte, och man hade ju ingen kunskap om att det man skickade ut var farligt. Och där blir det ju en liten lapsus i mitt huvud, hur långt ansvaret kan sträcka sig bakåt i tiden, och också det att från det att vi liksom konstaterar att det vi gör är farligt så måste det ju fortfarande finnas en reaktionstid innan kommunen kan bedömas vårdslös eller vad de nu bedöms för att ha levererat en dålig produkt. Och det är naturligtvis så att är det livsfarligt, då ska man ju stänga källan där och då. Självklart, liksom, man ska ju inte servera dåligt vatten. Men om det, ja, ni förstår vad jag menar. Hur tänker ni kring det där? Liksom? Och när började PFAS bli farligt? Liksom? Det har ju alltid varit farligt, men ni fattar vad jag menar.
Detta är ju inte, det är absolut inte unikt för PFAS, utan det är ju varje miljöland vi har i relation till dricksvatten. Så är det precis samma sak där du beskriver, att VA-huvudmannen visste ingenting om detta tidigare och har i god tro producerat dricksvatten som man har trott har varit rent och hälsosamt. Och det står ju faktiskt i föreskrifterna, det vet ni, att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Och det är då den grundparagrafen som ska vi säga, VA-produktionen, dricksvattenproduktionen vilar på. Och hur ska vi veta om någonting är hälsosamt och rent om vi inte har möjlighet att analysera, ta reda på vad detta är? Vi kan inte screena för alla möjliga kemikalier som skulle kunna finnas i vattnet. Jag vet att jag var ju labbchef då för Göteborg Vatten under en period och blev uppringd utan en journalist på Göteborgsposten. Jag visste vem den här journalisten var. Han var kemist, hade kantrat om och blivit journalist sen. Vilket gjorde att han hade en viss insikt i vad han pratade om där. Och han sa, finns det någonting i dricksvattnet som vi inte vet något om? Ja. Och jag, liksom nytillträdd labbchef på Göteborg Vatten, jag sa att ja, men det är klart, det finns tusen åter tusen molekyler. Vi har ingen aning om vilka de är. Och för det fick jag första sidan i Göteborgsposten, kan jag säga. Var väl kanske inte så smart, men det är ju precis det. Att vi kan inte veta vad som finns i vattnet och vi kan inte veta vilket som blir nästa miljölarm. Det vi kan veta det är att vi måste vara på tårna så att vi angriper det så fort som det dyker upp. Och sen kan vi ju välja behandlingsmetoder, beredningsmetoder som är sådana att vi kanske har större chans att plocka bort det som eventuellt finns i vattnet. Men att sia om vad nästa miljölarm blir, det är ju hopplöst. Va? Det finns forskningsuppdrag som jobbar med att försöka komma fram till det, men det är min sanning ingen lätt uppgift.
Okay. Men historiskt då, om man tänker liksom... Nu är det ju PFAS vi pratar om idag, men det kan ju ha funnits andra saker som man har hittat tidigare då som poppar upp då och blir farligt. Och finns det några sådana historier som ni kan dela med er av historiskt, hur det har varit liksom andra ämnen än PFAS just innan?
Ja, bekämpningsmedelsrester är ju ett typexempel. Där har vi ju hittat en lång rad olika bekämpningsmedelsrester. De vanligaste är ju BAM då. Sen ett tag har vi ju hållit på att prata om AMPA och AMPA är lite speciellt för den är då en nedbrytningsprodukt utav ett bekämpningsmedel, men AMPA i sig själv är inte särskilt giftigt. Men bekämpningsmedlet är giftigt och då faller även AMPA under den här lagstiftningen, så att gränsvärdet för AMPA är verkligen alldeles för lågt i relation till dess giftighet. Då. Men fortfarande, alltså det finns en massa, ni kommer säkert ihåg, inte kanske relation till dricksvatten, men det här med akrylamid och chips, kommer ni ihåg den? Ja. Den situationen, eller cyklamat tidigare. Det var ju en sån här sockerersättning som man hittade olika. Det som visar sig ofta är ju det att man tar höjd för att det är väldigt giftigt i början och så sen med tiden så får man lite distans till det hela, man ser nya forskningsresultat kommer in och sen kanske den stora effekten klingar av, men det är ju fortfarande giftigt. Men så kan man se.
Det som är lite orättvist för vattenverken är ju att den processen att vi tillverkar mer och mer kemikalier och vi använder dem i fler och fler områden. Den ligger då parallell till den här skandalen med PFAS. Så jag tror vi har alla blivit mer medvetna om de här tusentals kemikalier som introduceras varje år, alltså tusentals nya kemikalier som introduceras varje år som används. Alla dessa kemikalier potentiellt har en fara. Medan tidigare så var det bara några fåtal man visste att man använde bekämpningsmedel. Men då kunde man koncentrera sig på bekämpningsmedel. Man visste att det fanns tungmetaller. Tungmetaller visste man redan att romarna dog av. Det är många som dog av blyförgiftning i Rom. Men under de senaste, låt säga, 20 åren så gäller inte de här fåtal kemikalier som finns. Man måste ha ögat öppen för en massa olika kemikalier. I ett tidigare avsnitt så hade ni Elin med. Elin som pratade om de här toxtesterna. Och det är ju en sån här väg som man kan gå vidare med. Och som nu många vattenverken också väljer att gå. Eftersom vi inte kan mäta allt så kan vi i alla fall mäta och se om det finns några effekter. Intressant nog så funkar det här toxtesten inte på PFAS. Eller det funkar, men vid mycket, mycket höga gränsvärden. Och det är ju också spännande i sig att man kan säga, man måste skilja mellan akut toxiska effekter och effekter som kanske bara kommer upp under flera år. Så vad jag försöker säga att medvetenheten har blivit mycket större nu, att vi har kemikalier i kosmetikprodukter och allt möjligt. Och alla måste ta ett större ansvar. Det faller tillbaka till den enskilda användaren också. Det är inte så bra att man använder kemikalier sen spolar man bort det i toaletten. Bakterierna i reningsverket, de mår inte bra av det. Det är inte så bra att man använder någon hudkräm som man har på grund av muskelverk. Man har tränat lite för mycket. Ja, men då sätter jag på lite en centimeter kräm och sen tar jag en dusch. Det är inte bra, utan vi måste ändra vårt beteende. Och det gäller inte bara PFAS.
På tal om att sätta på sig ämnen och kosmetik och sådär. Jag har ju två väldigt trevliga döttrar som är i 19- och 16-årsåldern. Det är en del av deras liv. Och då är det senaste ju nu att man köper kosmetik med snigelsläm i. För att då återfukta huden på ett bra sätt. Och jag vet inte om det finns då konstgjord snigelsläm eller om det är naturligt snigelsläm. Men jag tänker att det, ja, det finns i alla fall också. Och då kanske det ändå är en naturlig kemikalie som vi kanske kan tycka är okej, tänker jag i det här fallet. Men tillbaka till min ursprungsfråga egentligen. Liksom när upptäckte man att PFAS blev farligt och när började man liksom fokusera på det?
Ja, det är, mycket av forskningen kom från USA, ska jag gissa. Det är det ju som PFAS kom upp. Alltså man upptäckte samma bolag som har kommit fram med de här post-it-lapparna som alla använder idag. Det är det bolaget som har tagit fram de här teflonprodukterna i teflonpannor. Man använde det för rymdindustrin. Så man visste nog vad man gjorde. Men det är först 90-talet där man började mäta hur sprids de här ämnen. Och det tycker jag är en klassisk historia av en ny produkt. Först är alla nöjda med att det här funkar jättebra, vi ska använda det här, och sen 10-20 år senare som vi tittar på freoner, om ni tittar på kylskåpen och det, hela den frågan. Alla ville ha freoner i kylskåpet och sen 20-30 år senare så upptäcker man, vad händer med ozonskiktet? Det är någonting som är skumt. Och på ett liknande sätt tycker jag är vi här på PFAS. Vi introducerade 1950-1960. 30-40 år senare så vaknar man och någon säger, ja men vi borde ju kunna titta på var hamnar de här ämnen egentligen. Och det är så man kommer på. Och sen finns det inte massa prover sparat. Alltså Bosse nämnde tidigare att vattenverken kan inte spara proverna. Men just serumproverna, de sparades av ett annat skäl. Då kunde man gå tillbaka till dem och de sparades i banker. Man kunde gå tillbaka 5, 10, 15 år. Och det är så man har kunnat följa den förändringen i halten och då blev folk uppmärksammat. Och likaså var det Uppsala, vi hade ju ett sparade blodprover och Livsmedelsverket gick in och analyserade dem. Och så kom man på att det fanns PFAS även i Uppsalas vatten.
Just det. Och vi kommer ju till tekniken lite senare. Men liksom, och vi säger att nu lyckas vi ju någonstans genom att minska introduktionen av PFAS i samhället så lyckas vi också minska uthalten av det och det känns ju som rätt och nu har man ju slutat använda PFAS till brandskum utan gör brandskum av andra kemikalier som förhoppningsvis vi inte upptäcker är farliga om 10 år. Men visst, de här ämnena kallas ju också evighetsämnen på något sätt och vi kommer ju prata om tekniken som sagt, men hur kan vi bli av med PFAS? Vad kan vi göra med det liksom?
Det förstör är ju egentligen det enda om man vill bli av med dem. Men det gäller egentligen alla föroreningar i samhället som av någon dignitet. Då. Det är ju att antingen så får vi liksom kapsla in dem och gömma dem. Eller också så får vi förstöra dem då. Och PFAS, där ligger ju nära till hands då kanske att bränna upp dem eller någonting sånt. Eller så att stoppa in dem i en elektrokemisk cell där vi kan sönderdela dem eller någonting sånt. Sådana metoder finns. Jag tänkte på det innan vi ramlar in på sådana. Jag hade en liten tanke till. Jag hade anledning för några år sedan att titta på det här med medellivslängden och sånt där i samhället som Sverige. Va? Och då tittade jag på överlevnaden efter 50 år. Så man har sorterat bort det här med de värsta trafikdöd, barnadödlighet och liksom såna ungdomar som kör alldeles för fort på motorcykel och så. Det är bortsorterat, va? Det är överlevnaden efter 50 år. Och då ser man att den har ju ökat stadigt i efterkrigstiden, va? Men så kom vi till 1960-talet. Och då hade vi fritt utsläpp till vatten och luft och hur som helst. Va? Alla kemikalier var bara putta ut. Vi grävde ner tunnor och vi bara och så. Då planade den här kurvan ut. Va? Och man får väl tro också att rökning och alkohol kanske var många som rökte då och så där också. Så det hjälpte väl till. Men sen så har faktiskt den här kurvan vänt uppåt igen nu. Va? Och nu våra barn, de förväntas ju bli 100 år allihopa. Va? Det är ju ett väldigt positivt ur det här, någon slags toxikologisk synvinkel. Är man däremot sån att man ska hålla koll på pensionsfonder så kanske det är mycket, mycket jobbigare. Men ur det här perspektivet så är det naturligtvis någonting som vi behöver bära med oss. Och det jag tror är viktigt att komma ihåg där, det är ju det att vi... Det är ju inte bara det vi tillverkar som människor som är giftigt i naturen. Va? Utan naturen är ju i sig giftig också. Va? Och den som inte tror det bör titta på en flugsvamp men inte äta av den. Va? Det finns massor med gifter naturligt i naturen. Det som är intressant i relation till det är ju att kroppen har en fantastisk förmåga att avskilja gifter. Och det är väl det som gör att vi faktiskt klarar oss. Stefan pratade förut om det här med att PFAS stannar i kroppen olika länge. Och de här små molekylerna som är svårast att avskilja, det är dessbättre de som stannar kortast tid i kroppen också. Men har vi en situation där vi faktiskt får i oss gifter av alla möjliga olika slag i samhället, så ska vi vara väldigt nöjda med att kroppen också har en förmåga att avskilja de här. Då. Och att det där då bör man väl tänka på är kopplat också till att vi äter hälsosamt. Att vi får i oss de näringsämnen vi behöver och så här. Så att vi faktiskt kan hålla den här giftavskiljningsapparaturen igång i kroppen.
Så är det. Och en reflektion som jag gjorde också under coronatiden. När människor helt plötsligt igen strök med av sjukdom. Det var ju kanske vanligt för 25-30 år sedan att det var en annan som strök med av lunginflammation, för vi hade inte utvecklat bredspektrum antibiotika och vi hade kanske rökt lite mer innan, så vi var mycket mer, det tog värre på oss så att säga. Så att det finns ju, det blir ju lätt en väldigt filosofisk fråga om det här, men jag tror också att vi är ju mindre accepterande av att man ska dö av allmänna saker, utan det måste vara specifika saker, alltså en specifik sjukdom, ett olycksfall eller vad som helst som gör att man dör i förtid och man bara inte dör. Nu förstår ni vad jag menar med det liksom. Men det gör ju också det här så intressant, för när vi pratar om vattenbranschen och hur viktigt det är att vi jobbar med rena avlopp och rena vatten, så är det ju direkt kopplat till folkhälsa och folks överlevnad, som de sen själva är ganska duktiga på att förkorta genom andra saker så att säga. Men det är klart att då accepterar man kanske inte att grunden i form av dricksvattnet ska vara dåligt, utan det ska man kunna styra själv i så fall genom sina egna val, tänker jag, att man inte ska få det liksom, få det på sig från sidan eller per definition liksom.
Nej, men det håller jag verkligen med om. Men sen om man backa, nu tappade vi spåret lite, känner. Så vi försöker brotta oss tillbaka till ämnet lite grann.
Det är säkert mitt fel.
Vi tar en halv Nelson och och försöka, jag tänker på det här med VA-huvudmännen då liksom, och deras ansvar kring det här. Och i många fall så finns det liksom en tydlig källa då. Liksom, i Kallinge finns ju en tydlig källa, och säkert Uppsala också kan jag tänka mig att det varit brandövningar och en tydlig källa där på gamla flygfältet för militären då. Och är det verkligen rimligt liksom att när man vet att det finns en tydlig källa och det finns metoder att ta bort det här liksom ur grundvattentäkterna, att det är VA-huvudmännen som ska betala det och bära ansvaret för det?
Nej, det är som jag sa tidigare, det är ju orimligt. Det är orimligt. Det som händer nu är ju att Svensk Vatten organiserar sig och hjälper sina medlemmar, och det som händer också nu är att Euro, som är en organism som är då, som försöker göra en lobbyverksamhet inom Europa, har nu skrivit ett brev till von der Leyen och kommissionen att ta PFAS-problematiken på allvar. Och jag tror i den vävan, när det kommer upp och när vi kan koppla det till produktansvar och polluter pays, så kanske kommer vi till en insikt att de här kostnaderna måste delas mellan de som vill använda det vatten och de som har förorenat vattnet. Men det skapar vi bara gemensamt. Så det är viktigt att kommunerna kopplas ihop. De kan diskutera sina utmaningar tillsammans så att de inte står ensam mot en förorenare. Det tror jag är vägen framåt.
Ja, men det är intressant, och jag tänker att vi ska bli lite lösningsfokuserade och prata om olika tekniker här. Men det som du säger där, Stefan, att i och med att ansvaret ligger på en i många fall kanske liten kommun till och med, som har en förorenare som kan vara ett globalt bolag eller som kan vara en stat i staten i form av försvarsmakten då, så är det klart att det är viktigt att man får någon form av praxis eller någon form av prejudikat som sätter den ribban, för att det blir ju en ohållbar situation för liksom David, det blir en David mot Goliat förfrågan där, när man kan egentligen driva processen i all evighet och överklaga och experter hit och experter dit, där den ena parten är så mycket större som att man liksom har ingen möjlighet att komma igenom med det, utan det slutar med att invånarna by the end of race måste betala varandra skadestånd, och det är ju dåligt för alla egentligen.
Så är det ju. Och sen där vi pratade om detta med stora och små VA-huvudmän också förut, liksom att göra en insats i en liten kommun, ett vattenverk, som jag sa förut, alltså ofta är det så här att de här små kommunerna har också väldigt många vattenverk, va? De har flera stycken små. Det kan vara 15 vattenverk inom en liten kommun. Och om man då plötsligt måste in och göra jättestora insatser där, ekonomiskt tunga insatser för att kunna hantera den här dricksvattenkvaliteten, det är också ja, det är, man kan fråga sig, är det riktigt då att man ska lägga den enorma kostnaden som det innebär då på konsumenterna i den lilla kommunen?
Och det har vi varit inne på många gånger tidigare i podden, men det är det ju inte, för det blir ju en orimlighet någonstans i att den lilla kommunen ska klara och leverera det med de förutsättningarna som de de facto har. Och vissa har ju kanske en negativ demografi och en negativ befolkningstillväxt som gör att det inte finns underlag för det liksom. Mm. Ja, men superspännande, och det blir både filosofiskt och högt och lågt och så vidare. Men vi får ju också prata lite lösningar om hur tar vi bort PFAS och hur gör vi då? Och där är ju ni verkligen experter på Nordkonsult, så vi tar det om en liten stund. Ja, men då ska vi se om vi kan komma till några lösningar på de här problemen som vi har rannat upp nu då under den senaste stunden här. Och alltså Stefan och Bosse, ni jobbar ju med det här dagligen. Vad finns det för tekniker då som man kan använda för att reducera PFAS i dricksvattnet?
Ja du, det är ju, man kan säga new kids on the block, och så finns det de gamla goda som har varit där länge, och en sån är ju aktivt kol. Aktivt kol är en beredningsprocess som vi har använt i tusentals år. Det finns belägg på att aktivt kol har använts för flera tusen år för att rena bort smak och lukt. Så det är mycket intressant. Så det är en accepterad teknik sedan i många olika sammanhang. Jonbyte är en annan sådan som vi har använt i för att till exempel ta bort fluorid eller sänka hårdheten i vattnet. Och en tredje som fungerar är membranfiltrering. Den är lite nyare än de två andra. Och där har man små porer i en yta. Och så trycker man vattnet genom de här porerna. Och porerna är så små att vissa av de här molekylerna de kommer helt enkelt inte ta sig igenom porerna. Man kan likna det som en hud. Vår hud är ju inte så att all kroppsvätska bara flyter bort, utan vår hud är också en så kallad semipermeabel. Den låter vattnet gå igenom men inte ämnena. Och på ett liknande sätt kan man tänka sig en sån membranteknik som så att säga kan specifikt filtrera bort vissa ämnen. När man har väldigt höga halter så det har det blivit intressant nu att använda en sån här new kids on the block teknik, och det är så kallad skumfraktionering, och det är en mycket spännande teknik tycker jag, där man helt enkelt använder sig av den egenskapen som PFAS egentligen har utvecklats för. Alltså man slår PFAS med sina egna vapen, kan man säga. PFAS-ämnen gillar att anrikas via ytor, och luftbubblor har ju jättestora ytor, så genom att producera luftbubblor i ett vatten som har PFAS så kommer PFAS välja. Vill jag vara kvar i det här tråkiga vattnet eller vill jag sitta på den här spännande bubblan och bubbla upp till ytan med alla mina kompisar? Och det gör ju PFAS då. Tyvärr så tar ju den processen ganska mycket energi. Du måste bubbla med luft, och ni som jobbar med avluftning och sådana anläggningar, det har jag hört på era tidigare poddar, ni vet hur det är. När man bubblar mycket så kostar det. Men alltså, skumfraktionering är spännande.
Jag har ju lärt mig tidigt att big bubbles, no troubles. Alltså det, var det inte Hubba Bubba som tog fram det?
Det kanske var så.
Så att alla de här teknikerna har för- och nackdelar. Sen är det som Bosse sa tidigare också, det är många nya tekniker på gång. Man kan slå sönder PFAS-ämnen genom tryckvågor. Väldigt spännande också. Men det kan man kanske inte göra i vattenverken. Alltså, inte än i alla fall.
Nej.
Men teknikerna har olika för- och nackdelar, och när det kommer ner till ett vattenverk så påverkas ju val av teknik av så kallade platsspecifika förutsättningar. Hur ser just ditt vattenverk ut? Hur mycket yta har du? Vilken strömförsörjning har du? Har du möjlighet till avlopp? Eller måste du behandla avloppsvatten också? Och sen är det ju vad ni gillar, så här mycket, hur mycket pengar kostar det? Hur mycket pang för pengar, vad får man? Och då är det ju så att Bosse och jag, vi gör ganska många sådana beräkningar, försöka lyfta för kunden, vad är det som är praktiskt för just ett vattenverk, vad skulle vi föreslå. Sen är det ju kunden som bestämmer förstås med sina egna krav, vad är det för utbildning som krävs. Vissa av de här teknikerna, membranteknik, kräver ju att folk är utbildade i dem. Medan kolfilter är ju, man pumpar vattnet genom ett filter. Och när trycket blir för högt så backspolar man. Så börjar man om igen. Så det är en enkel teknik.
Lite spännande är det tycker jag att jag som är kemist då. Det finns ju många sorters kemiska enhetsprocesser som vi kallar dem för. Elektrokemiska processer, vi har filtrering med adsorption då, som vi pratar om här vad gäller kolfilter. En annan kemisk enhetsprocess är ju det här med extraktion. Och förmodligen så skulle extraktion vara en fantastisk metod för att ta bort PFAS, eftersom man just kan utnyttja det här att PFAS har en lipofil sida då. Den har ju en hydrofil sida, det vet vi, men den har också en lipofil sida, en fettlöslig del. Då. Och då skulle man genom att kunna välja ett lösningsmedel som där man favoriserar att det här ämnet då traskar över dit, så skulle man kanske kunna avskilja PFAS bra. Det märkliga är att extraktion används inte överhuvudtaget inom dricksvatten. Det används i livsmedelsindustrin i hög grad i många sammanhang, men inte just när det gäller dricksvatten. Så att där tänker jag framför feta filter eller något. Ja,
men vad du egentligen säger, Bosse, är att om man skulle i teorin tillsätta fetter i vattnet, alltså hälla ner rapsolja eller någonting, nu är jag säkert fel ute, men då skulle det någonstans kunna göra att, att PFAS-en band bättre till oljan än till vattnet, och så flyter oljan upp och så kan du skumma av den.
Förenklat, ja, till exempel, eller som sagt att man har ett fett som är helt vattenolösligt, men som där då ämnen som har en lipofila affinitet då skulle kunna binda till. Så att, och det här, det är sån där, jag har burit med mig många år. Jag skulle vilja testa det här med extraktion genom dricksvattenberedning. Men elektrokemi har jag testat lite. Jag är ju, som jag sa i början, elektrokemist från början. Så det är klart att elektroner, det är mysigt. Va? De går ju åt fel håll också. Det gör ju att man liksom alltid tittar på fel ställe först. Och sen så upptäcker man, uff, ja. Och så. Och där finns ju spännande saker att göra. Och det är inget snack om att vi skulle kunna bryta ner PFAS med hjälp av elektrokemi. Men däremot att göra den här halterna är nere på enstaka nanogram. Det blir nog väldigt dyrt. Men däremot i en anrikad fas, när vi väl har skapat en restprodukt, då skulle vi säkert kunna bryta ner det elektrokemiskt. Så, ja.
Men Stefan, du var inne på det med aktivt kol där. Och vad kostar det med aktivt kol? Är det, kostar det något, som en boråsare hade sagt?
Ja, det är ju, det som är utmaningen med aktivt kol är ju, hur ser din vatten, ditt vatten ut? Så har du många sådana humusämnen i vatten, så är aktivt kol inte den processen du vill använda, för då sätter sig humusämnen på aktivt kol istället och putsar ut PFAS och säger hej då. De sätter sig fast där. Aktivt kol är en process som kan så att säga konkurrera med de två andra beredningar som vi nämnde, jonbyte och membran, eftersom den är ganska billigt att installera. Investeringskostnader är billigt. Du bygger bara en bassäng, och oftast har du redan en bassäng. Det som är lite dyrare med aktivt kol är ju att byta ut materialet. Så att man, jag satt med en lite grann och räknade då. Om man har ett vattenverk som producerar 1000 kubik per dygn. Jag tror det är ungefär 6000 människor som dricker det vattnet då. Så kan det krävas en investering av 10-20 miljoner med sådana aktivt kolfilter. Och räknar man om det, så blir det en årlig kostnad av 300 000 kronor bara för byta av filter. Och har man ett sämre vatten, så blir det ännu mer. Så där kommer vi tillbaka till det vi sa tidigare. Vilket gränsvärde sätter man? Sätter man 4 nanogram utgående vatten, så kanske man måste byta efter år. Sätter man 2 nanogram, då kanske man måste byta efter 6 månader. Vill man sätta 1 nanogram, så byter man efter 3 månader. På något sätt blir det hela ohållbart, och då konkurreras den tekniken aktivt kol ut av andra tekniker som är bättre.
Det är väl så det brukar vara egentligen, att man väljer teknik efter det som ger mest pang för pengarna, så att säga. Men det som är lite unikt här är ju att kraven är väldigt låga, och man kanske vill gå ändå lägre än kraven också då.
Ja, då är det ju så som kommunen måste ju välja vilken målbild de har. När jag pratar med mina kunder så säger jag alltid, börja med att titta på vad du har för förutsättningar på ditt verk. Och sen ska du tänka på en målbild. Försök att sätta dig in i en situation om 5 år, hur vill du det ska vara? Och en del av målbilden är ju den här utgående halten av PFAS som man har framöver. Och först när man har tittat på förutsättningar och på målbilden, sen kan man göra sitt teknikval.
Men om vi pratar om de andra två teknikerna med jonbyte och membranteknik. När tänker vi att det passar bättre än om man har ett bra vatten utan humus? För då lät ju ändå aktivt kol som en relativt billig investering, tänker jag.
Ja, jonbyte används mycket på grundvatten. Jonbyte är en process som kan fungera under en väldigt lång tid. Alltså rent teoretiskt, när man tittar på experimentet, då kan det pågå under 3 år. Så du fyller ditt filter och sen går du därifrån i stort sett. För du backspolar inte ens filtret. Har du ett fint vatten som har låg partikelhalt, eller har du satt en fin förfilter, och det är kanske någonting som ni vet mera om än vad jag gör. Men har du ett fint förfilter, så skyddar ditt vatten från partiklar, så går jonbyte av sig självt. Och då kan man tänka små vattenverk. Alltså har man 15-16 olika små vattenverk som man inte vill drifta hela tiden, då är ju jonbyte en process som kommer in och blir intressant. Den är väldigt kompakt. Jonbyte är, kan man säga, 5 gånger mer kompakt än kolfilteranläggningen. Ja, det är ett litet vattenverk som du inte vill ha mycket drift på. Då är jonbyte en bra process. Sen måste man ju byta ut jonbytesmassan och man måste göra vissa analyser. Den sista tekniken, membran, använder man när man kanske även har andra utmaningar. Om man till exempel behöver en mikrobiologisk barriär i sitt vattenverk. Man har gjort en MBA och man kommer fram till en mikrobiologisk barriäranalys och man kommer fram till att det ser ut som bakterier och virus tar sig förbi vårt vattenverk mer än vad vi trodde. Och det kan vara mycket aktuellt med klimatförändringar. Vi har ju mera utvatten och vi har högre temperatur. Så det kan finnas mera bakterier i vissa vatten. Då kommer man fram till att man behöver en barriär och då är det bara membrantekniken som fungerar. För jonbyte och kol är inga barriärer. Så vi försöker sälja in membranteknik som en teknik när vi har andra argument som gör att membran är bra. Membran kan avhärda vattnet. En mikrobiologisk barriär kan ta bort läkemedel, kan ta bort PFAS. Men har stora investitionskostnader och förbrukar mycket ström. Så det är de avväganden man måste göra.
Ja, men det låter ju så, det som du beskriver också, tillbaka till vad har jag för indata. För nu tittar man ju bara på PFAS kanske, men egentligen så kan ju den investeringen man gör kan ju också vara en investering i att uppgradera sig för läkemedelsrening eller något annat som också är på tapeten. Och vi har ju mikroplast till exempel, var ju för 3-4 år sedan så skulle ju alla rena mikroplast tills man kom på att det inte gick att mäta riktigt. Och sen så har det taggat ner lite grann, men det kommer säkert komma tillbaka också. Och det är ju det när vi börjar på de här sista 10% i kvalitet av vattnet. Då börjar det bli riktigt dyrt och då gäller det ju verkligen att veta vilka förutsättningar man har. Och det kan ju skilja från brunn till brunn, tänker jag. Vi var inne på en liten kommun med många vattenverk, men det kan ju vara att brunn A har den förutsättningen och brunn B har den förutsättningen. Så det är ju, finns nog inget. Det finns nog ingen enkel väg till det bästa vattnet som Fabio Barbro hade sagt, utan det är verkligen en utmaning och det gäller att man vet vad man gör. Och tillbaka då till små kommuner där man kanske inte har möjlighet att ha en kritisk massa med kunskap i kommunen för att veta vad det är man behöver ha liksom. Så det är en spännande fråga. En sak som jag funderar lite på, det är ju det här nya EUs avloppsvattensdirektiv där man säger att mycket av det här polluter pays. Vi har ju varit inne på det redan med att man kanske vet att det är Försvarsmakten även om de nekar och säger att det inte var dem. Men hur tänker man, ni som kanske är lite mer insatta i de regleringarna, hur tänker ni att det kommer påverka PFAS-reningen?
Ja, jag var ju inne på det redan lite tidigare. Jag har sett att för några veckor sedan så finns ett initiativ från Euro som försöker uppmana den europeiska kommissionen att titta på PFAS-ämnen. För reningsverk så finns det en diskussion nu att man säger att läkemedelsindustrin bör betala all läkemedelsrening. Det kan man också tycka är orimligt. Alltså om man nu är på det ena, ja, det är inte bra med det ena eller det andra extremet. Att läkemedelsindustrin kanske ska betala en stor andel av reningen är rimligt, men att de betalar all rening är orimligt, för det är ju människorna som behöver läkemedel. Då kan det inte vara så att de som använder läkemedel inte bidrar. Men om man tar exempel för PFAS så är det ju egentligen ingen som har direkt nytta av att det finns PFAS i vattnet. Så det är min förhoppning att man kanske kan använda den principen, polluter pays-principen för läkemedel på reningssidan och göra en liknande historia fast för PFAS framöver.
Sen tycker jag väl att där, det är en svår frågeställning det här med att återanvända avloppsslam och annat. Vi har ju vissa ämnen i avloppsslammet som är väldigt väsentliga att vi tar om hand, bland annat fosfor och så då. Däremot så tycker jag att man ska vara medveten om att samhället är som en stor mixer. Va? Man tar alla ämnen vi använder i samhället på något vis, de blandas. Och sen när de väl har blandats så hamnar de antingen där eller där och en hel del hamnar i avloppet. Och sen så på något vis ska vi ta slammet ifrån det och lägga på åkrarna där vi odlar våra säd för smörgåsar och annat. Det känns svårt alltså. Det känns svårt att hantera tycker jag. Det finns också, vi har varit inblandade i flera ställen där man funderar allvarligt på att ta renat avloppsvatten eller dricksvatten utav. Och det är, på vissa håll i världen är det nödvändigt att göra på det viset. Men här i Sverige är det definitivt inte på det viset. Ska vi verkligen göra det då? Vad ska vi ställa för krav på en reningsanläggning som ska hantera ett grovrenat avloppsvatten så att det blir dricksvatten? Så det här tycker jag är jättespännande frågeställning. Men kanske jag hör hemma i ett annat program en annan tisdag.
Ja, vi har ju touchat dem där många gånger med slamdirektivet. Och det är ju, ibland blir det lite som religion också. Och alltså, jag tycker det är intressant att kunna prata om det på ett bra sätt utan att för den saken skulle kunna ta en tydlig ställning. För att det finns verkligen för- och nackdelar med allting. Och det kokar ju ner till någon form av samhällsekonomisk grund, eller samhällsekonomisk basnytta by the end of the day i vad man ska göra med det liksom.
Det finns ju också en poäng i det där som det påverkar väldigt, om man tar slammet, vi ska inte fastna där, men den här brinner jag lite för. Jag menar, hur kan det vara så att man, vi har biogasanläggningar som tar emot matavfall i Sverige och producerar gas och gör en fantastisk sak för att liksom minska vår klimatpåverkan, och det är tuffa drifter och största respekt till de människorna. Och då är helt plötsligt då när slammet ska tas om hand så är det liksom inte okej okay längre. Vi får äta det gödslat med ful fosfor från Afrika som är brytet där med hög, jag tror det är kalcium och kadmium som kommer i den där fosforn då. Men man får inte sprida det på åkrarna. Och då börjar man ju undra lite egentligen liksom att det är okej okay att det passerar människokroppen, men vi kan inte använda den fosforn. I don't know.
Jag förstår vad du menar, men hade det bara varit det som passerar människokroppen så hade åtminstone inte jag haft något bekymmer med det. Utan det är ju det här som har blandats med annat skräp i samhället som är svårare att hantera.
Cocktailen
men,
helt enkelt.
Ja. Men hur är fasen i avloppsslammet? För den finns där också.
Ja, men det är klart den gör, och det är ju där allting hamnar. Men om vi liksom ändå enas om att vi har liksom fått ner förbrukningen av PFAS. Vi har slutat med brandskum och florvalla, och vi har varit inne på det förut. Men hur lång tid är er spaning att det tar innan vi börjar se en nedåtgående effekt i vattentäkterna också, så att vi inte får in det i dricksvattnet?
Det här har Stefan räknat på alltså. Nu ska ni höra.
Nej, det finns ju inget svar på den frågan, en allmänt svar. Utom det är ju så att varje täkt har sina utmaningar. Och varje VA-bolag måste tyvärr undersöka sin egen täkt och kolla vad är det som är min utmaning här. Finns det någon enstaka PFAS som har kommit in? Finns det en plom som finns där? Många pratar om flera tiotals år. Alltså att vi sitter i en situation där vi har med att göra. Vi har minst 10-20 år av det här PFAS. Möjligen 50 år kvar innan PFAS är helt borta. Och det är tråkigt, men så är det. Och det är också ett skäl varför man kanske inte vill, varför man inte väljer på en viss teknik. Men vi vill kanske också kunna satsa på att låt oss hoppas på att det är borta om 15 år. Då kan vi bygga ner vattenverket igen.
Så är det. Och vart tar plymen vägen när den har passerat råvattentäkten, undrar man ju också. Det är ju inte så att de bryts ner, utan de hamnar ju i havet och så vidare. På något vis så måste vi ju hantera de här ämnena under lång tid framöver. Det är ju inte PFAS ut på intet sätt unikt här heller då. Jag tänker på de människor som håller på att hantera radioaktivt avfall till exempel. Det är högaktivt under 3000 år sådär. Det är ju perspektiv som man blir mörkare när man tänker på det, va? Ja. Så att det finns mycket, mycket sådana frågeställningar som vi har att hantera i samhället, tycker jag.
Men skulle en fråga kunna vara, jag tänker att om man nu har en PFAS-rik vattentäkt, man kan ju inte vara rik på PFAS, men det kan vara höga halter på PFAS, kan det vara, det låter nästan som att det skulle kunna vara värt att lägga den i träda under ett antal år och se om man kan ta något annat istället. För med råvattentäkter kan ju vara väldigt, om man har tillgång till grundvatten kan det ju vara ganska billigt att producera bra grundvatten egentligen om du har tillgång till det. Så då kanske det kan vara billigare att lägga ner en råvattentäkt och byta istället för att bygga ut och försöka underhålla och driva. Vad tror ni om det?
Ja, det är så. Det finns ju några täkter som redan har lagts ner i Sverige. Om de har lagts ner permanent eller inte, det vet inte jag. Men det är sådana beräkningar vi gör för kunder. Att vi säger att det här lönar sig inte, kolla hellre. Finns det en annan täkt där du kan öka produktionen 10% här, 5% här och 10% här och lägg den pusselbiten ihop så att du kan ta ditt vatten från något annat ställe Eller så kan du övertyga dina kunder om att förbruka 10% mindre vatten, och så går det ihop också. Så vi tror att det är tyvärr den vägen vi måste gå. Och säga att den här täkten är nu, den går i pausläge helt enkelt. Ja.
Och det är det du säger där. Pausläge är det. Den går, vi lägger inte ner den, utan vi pausar den tills den har hämtat sig.
Ja, men spännande, spännande. Jag tänker att vi ska försöka se ihop det här podden alldeles, alldeles strax med en liten avslutning. Ja, men då försöker vi se ihop podden här då. Och som konklusionen så kan vi väl konstatera att vi borde helt enkelt sluta använda PFAS i större utsträckning. Visst är det så?
Så är det.
Och det är så att vi måste alla bidra till den lösningen. Alltså allmänheten och verksamheten har ett stort ansvar. Vi som konsulter, vi kan försöka lyfta olika produkter som är PFAS-fria, men det är egentligen den enskilda personen som måste efterfråga kriterier. Behöver jag verkligen läppstift med PFAS i? Kan man steka sin fisk eller sin kött med en gjutjärnspanna? Och det kan man, jag kan lova det. Det kan man, och det smakar gott.
Dessutom.
Yes, så vi kan komma bort från den här teflonutrustningen i köket. Det går. Och då får man lite extra järn i sig, och det var väl ingen mått så dåligt av, tror jag.
Nej, det är sant.
Det är fantastiskt. Sen är jag är så här sjukt skidintresserad också. Speciellt med svenska tjejerna som kör i landslaget här. De kan ju faktiskt åka riktigt snabbt utan florvalla faktiskt. Det såg man ju Holmenkollen i helgen. Men vad är rätt prioritering då? Ska vi lägga relativt mycket pengar på att rena PFAS till de här nya nivåerna? Eller ska vi lägga pengarna på liksom läkemedel eller hindra inläckage? Eller liksom, var får man mest pang för pengarna på sitt vattenverk?
Det där är ju den som man får göra från ställe till ställe. Stefan var inne lite på det förut. Alltså, har man någon ytterligare förorening så kanske man är beredd att lägga en liten slant extra för att också plocka med PFAS. Annars så får man ju, jag menar, är det så att PFAS-ämnena är för höga och vi inte har råd att göra någonting åt det, då är det alternativet att lägga ner täkten eller pausa täkten som man får göra då. Försöka hitta vatten någon annanstans.
Sen är det ju så att jag tycker att man ska alltid titta om det finns nedströmsanvändare. Alltså bor man i en stad, har man en verksamhet som släpper ut vattnet till sitt eget reningsverk och därifrån släpps vattnet vidare, så tycker jag ju att det är rimligt att man försöker rena det vattnet så mycket som möjligt. Och den situationen har vi ju i Uppsala också, där vi har Mälaren som dricksvattentäkt för 2 miljoner människor, och Västerås släpper sitt avloppsvatten, och det kommer in från Hjälmaren och det kommer in från Uppsala. Och nu kommer det även in från Märstaån, från Arlanda, och där renas det. Så att man lägger ner flera miljoner för att rena vatten som kommer från Arlanda flygplats. Och det är värt de pengarna. Det tror jag. Mm. För i enskilda fall så kommer vissa VA-bolag fram att vi har råd att producera dricksvatten för 3 nanogram. Och ett annat bolag, de kan producera 1 nanogram. Men då ska inte bolagen sinsemellan konkurrera och visa upp sig, utan man måste skapa ett förståelse. Varför? I vilken situation är ni? Vad väljer ni? Och i vilken situation är vi? Så man ska inte spela ut varandra.
Ja, men så är det ju. Det här får ju många filosofiska diskussioner. Men jag tänker också att det är ju ändå så att de pengarna vi har att bruka för det här, det är ju ändå en ändlig resurs. Och de kan ju bara komma från VA-abonnenterna hur det än är. Och vad är era spaning på det här? Ni träffar ju olika VA-huvudmän med olika styrka och kunskap och sådär. Tror ni att de klarar utmaningarna på den kommunala nivån, eller skulle det finnas någon effektivitet att hantera det på en högre nivå i samhället?
Jag tror det. Jag tror att alltså vi har funderingar över att jag tror bolagen måste bli bättre på att dela med sig sina försök till exempel. Vi har ju pratat om det här med små vattenverken, och vi håller på nu att kanske få ihop ett projekt som handlar om att bolagen ska dela med sig sina pilotförsök, så att mindre VA-bolag eller områden där det finns en mindre vattentäkt kan använda sig av samma kunskap utan att man måste göra de här pilotförsöken. Utan det måste finnas ett visst antal regler och regelverk. Har du ett sånt vatten, har du så mycket produktion, då skulle du må bra av att använda kolfilter till exempel. Så ja, det finns ett behov att dela med sig information, dela på kostnader. Det är bara de stora bolagen som har råd att genomföra de här långliggande försöken.
Men, och jag tänker också ur ett rent, vi pratar ju ofta om kunskapsförsörjningen i den här sektorn som är en flaskhals, och vi har konstaterat det att ingen av oss som är med i den här podden är ju under 45 år. Det vill säga att det kanske är ett utdöende släkt och vi måste fylla på med ny kompetens underifrån, och det är klart att då tror jag att man måste bli väldigt mycket bättre på att dela kunskapen och bortse från att vi är så speciella här i kommun X eller så speciella i kommun Y. Ja, det är ni, men jag tror också att vi ändå kan zooma upp en eller två nivåer och ha färdiga lösningar som kan anpassas lite grann istället för att hela tiden börja på noll, vilket jag kan tycka att vi är ganska duktiga på att göra. Och det kommer ju tillbaka till att man naturligtvis vill göra sin egen grej av det, men jag tror att det verkligen inte kommer kunna fungera i framtiden om vi ska lösa de utmaningarna vi har, tänker jag.
Ja, Svenskt Vatten måste ju ha en roll att fylla här och en plats att fylla. Jag menar, det är ju ändå en organisation för våra beställare liksom, och där kan man ju ändå hjälpas åt, så som vi gör i vattenindustrin som leverantörer till den här branschen.
Precis, och sen tänker jag också att om man ska fördela någon teknik eller sådär, så finns det ju en massa stolpigt tänkande kring att man ska behålla kunskap för sig själv och sånt där för att tjäna extra mycket pengar, och det där är ju bara dumheter liksom. Det är ju ingen som har blivit fattig på att dela med sig av sin kunskap liksom. Det är inte det rör sig om, utan vi ska ju hjälpas åt alla tillsammans, och speciellt i så litet land som Sverige, där här har vi ju all anledning att vi är inte fler än att vi måste använda all den hjärnförmåga vi gemensamt har för att lösa de här problemen.
Jag är helt enig. Sharing is caring är en klassisk liten klyscha vi kan kasta in här i slutet på podden, vet du. Det tänker jag är fint där.
Ja, nej, men vi kan ju väl ändå konstatera liksom att det är faktiskt farligare att inte dricka vatten än att dricka vatten. Och om det, även om det är lite PFAS i det, och om det är 2 eller 4 milligram, 2 för danskarna och 4 för oss svenskar. Så,
ja, nanogram.
Nanogram, ja. Precis,
inte milligram, då är det farligt.
Då har varit livsfarligt. Ja, det är det där med kemin. Och,
ja, just det. Nej, men så är det ju, och sen kan man bara, det är lite kul att danskarna sätter ett lägre krav på sina 2 nanogram när de fortfarande har en kortare livslängd tack vare all öl och cig de förbrukar. Så jag vet inte riktigt om det är nanogram PFAS som påverkar den danska livslängden längre eller kortare, men ja, jag vet inte, danskarna är speciella alltså. Det är kul att de är noggranna med sitt PFAS i alla fall.
Men jag tänker, dricker man så mycket öl som danskarna, så har man ju troligen lite roligare än vad vi har också. Så, oavsett om det är hur vattnet är. Va?
Du tänker det, Tobbe? Ja, så kan det säkert vara. Så kan det säkert vara. Ja, nej, men Stefan och Bosse, stort tack för att ni ville vara med. Det har varit superintressant att prata om PFAS och tekniker och filosofier och dödstal och hej och hå. Det är spännande. Precis, det är så spännande att se hur vattenfrågan taras i en mängd olika riktningar. Ja.
Jag måste bara också instämma att det är alltid roligt när vi har gäster, och när vi har forskargäster så blir det extra roligt på något sätt.
Och vi blir extra tysta, Tobbe, tänk
på det. Ja, vi vet inte vad vi ska säga. Och det visar ändå att vi har en väldig respekt för er långa forskning. Och
det är ju väldigt allvarligt i så fall. Jag
ville bara säga några ord på slutet om er VR-podd. Jag tycker den är precis det vi behöver. Det här med vad vi var inne på, att dela med information och dela på kunskap. Jag vill verkligen gratulera er för att komma upp med den här VR-podden. För det är precis det ni gör. Ni delar med er information. Så lycka till i framtiden. Och jag tror, Bosse, jag vill komma gärna tillbaka någon gång och prata om något helt annat.
Ni är hjärtligt välkomna alla gånger i veckan. Och stort tack till alla som har lyssnat. Och vi blir jätteglada. Vi har fått några fanmail och det blir vi superstolta över när det händer. Så det får ni gärna fortsätta skicka till oss. Stort tack till alla, och vi kommer tillbaka med avsnitt 25 om inte en allt för lång tid. Ha det gott så mycket.
Hej.
Hej.
Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.